Det här är mitt kontor och mitt hem för den nästa månaden. 10 kilo kläder, laptop, allt som jag behöver. Och ett frisbee har jag till och med där.
Så det har varit väldigt kul när man sitter och jobbar från en tropisk ö.
Det är liksom ett liv som gör att jag känner mig glad när jag vaknar på morgonen. Känner mig liksom förväntansfull och längtar till dagen.
Ett tag blev jag så trött på att resa så att jag hyrde en lägenhet i Budapest i 7 månader i Ungern.
Googlande ger vid handen att det finns omkring 40 miljoner människor som lever som så kallade digitala nomader. Personer som kan ha sitt arbete med sig var som helst i världen där de har tillgång till ett fungerande internet för sin laptop. I Dokumenterat får vi möta 4 av de cirka 40 miljonerna. Jag heter Mive Gelius. I bakgrunden ett soldränkt hav med förföriska azurblå vågor. I förgrunden en ung man i en solstol med ryggen emot oss och med en laptop i famnen. Vi ser honom snett bakifrån. Han finns på en av otaliga nätsidor om digitala nomader. Bilden stämmer ganska bra överens med min fullständigt ytliga bild av hur en digital nomad kan ha det. Det är ofta en ung man, tänker jag. Han arbetar med sin laptop var helst i världen, för hans arbete är sådant att det kan göras över internet. Men jag börjar undra, hur väl stämmer min schablonartade bild? Så jag bestämmer mig för att ta reda på mer om hur verklighetens digitala nomader ser ut och framförallt varför de vill leva så här. Jag hittar Martin på Åland. Han arbetar med att designa databaser.
Jag är en IT-konsult som just nu lever ett liv då jag reser väldigt mycket. En digital nomad kan man säga. Och det har jag hållit på med i flera år. Men jag har nog alltid varit intresserad av att resa. Jag jobbar för en svensk detaljhandelskedja, väldigt känd global sån. Och de har ju anställda över hela världen som jag jobbar med. Och vissa jobbar på kontor och andra som mig jobbar hemifrån eller varifrån som helst, så att säga.
Martin är både född och uppvuxen på Åland. Förutom hans gymnasieår, då han flyttade till Helsingfors och gick
svenska handelsläroverket faktiskt. Men det räckte för att komma in på ett universitet i London. Så jag gjorde min universitetsutbildning i London. Och jobbade som IT-konsult i några år och reste väldigt mycket inom jobbet. Innan jag flyttade till Australien och bodde där i 10-12 år. Med min dåvarande fru. Så vi hade 2 barn tillsammans där. Första barnet är fött på Nya Zeeland och andra barnet i Sydney, Australien. Och de började skola där innan vi bestämde oss för att flytta hem till Åland för att ge barnen lite av den där åländska uppväxten också, skolgången. Vi hade ju bara tänkt vara hemma något år kanske, men sen kom covid och då var det väldigt svårt att flytta tillbaka också. Så nu är jag tillbaka i Finland.
Och din dåvarande fru?
Bor också på Åland nu. Man reser runt, särskilt om man hyr ganska spartanska lägenheter på Airbnb som inte är väldigt trevliga. Det kanske inte finns någon fungerande tv i den mån man överhuvudtaget förstår språket på tvn. Så visst blir det så att
50-plussaren Martin har kommit från Åland till Helsingfors samma dag som vi träffas. På kvällen ska han iväg med ett flyg ganska så långt bort. Vi pratar med varandra både i Helsingfors och i en bil när jag ger honom skjuts till flygfältet. Han berättar att han och hans medarbetare blev hemskickade genast våren 2020 då pandemin bröt ut.
Men sen kom jag tillbaks till kontoret och jobbade på kontoret ett tag. Nu kommer jag inte riktigt ihåg när det var som jag slutligen började resa, men vid det tillfället började ju många företag fundera på just det fysiska kontoret, och det var i det skedet som mitt företag beslöt sig för att vi kunde jobba hemma.
Martin ska alltså iväg med ett flyg ännu samma dag. Också rikssvenska Fredrik är digital nomad. Han befinner sig som bäst i Thailand. Han närmar sig de 50 och har bott i Norrland i Sverige i över 40 år. Och nu är han alltså i Thailand.
Här jag bor i ett rum som är kanske på 15 kvadratmeter stort. Och toalett med dusch.
Fredrik har varit med i arbetslivet sedan han var 18. Och idag sköter han bland annat en webbshop.
Och jag gör även marknadsföring för ett företag i Sverige. För svenska marknaden. Just nu. Sen är det lite annat. Ibland kan man behöva hjälpa någon med några små grejer. Så där runt webbapplikationer. Då, så där. Det har inte kunnat vara 100% så här så länge. Utan det är ett år att jag helt och hållet har kunnat jobba online. Mitt mål är att kunna fortsätta jobba online 100%.
Jag heter Helena Lemetti och kommer från Sverige. Vi är födda i Stockholm.
Jag heter Hedda Stort och jag är din dotter.
Ja. Du har din pappas efternamn.
Ja, jag har min pappas efternamn, precis. Ja.
Och jag har en finsk bakgrund. Min mamma kommer ifrån Nivala och pappa kommer ifrån Karelen. Så att jag har ju varit i Finland ganska ofta, hela uppväxten. Från att jag var 10 månader varje sommar till att jag var 12 ungefär.
Om det är någonting som jag har fått upp ögonen för när vi reser så mycket, så är det att jag vill också lära mig mer om mig själv och mina rötter. Så jag skulle verkligen vilja spendera mer tid i Finland.
Nu när vi pratar befinner sig Helena och Hedda och hennes yngre syster i Spanien.
Vi började ju vår resa 2016. Det var då vi liksom åkte till Spanien faktiskt för första gången. Så det var då vi tog liksom första steget och började resa. Men jag skulle säga att vår flexibilisering av vårt liv började ännu tidigare. Och det måste ju ha varit med att du skapade ditt eget företag. Mamma skapade sitt eget företag. Och innan det till och med började jobba på distans.
Tidigare arbetade mamma Helena inom näringslivet med bland annat organisationsutveckling. Idag jobbar hon tillsammans med sin äldre dotter Hedda som coach i frågor som gäller det som kallas livsdesign. Det vill säga frågor om hur vi bäst kan designa våra liv.
Idag skulle jag säga att jag äger min tid till 100%. Det betyder ju inte att jag inte möter kunder. Och ibland åker ju vi naturligtvis till Sverige också och möten och så vidare. Men det är, vi skapar vårt eget arbete idag och de situationerna som vi vill ha i vårt liv. Så kan man säga.
Så nu vet vi lite vilka det är, våra digitala nomader. Ålänningen Martin, rikssvensken Fredrik i Thailand och våra kvinnliga digitala nomader Helena och hennes döttrar, 24-åriga Hedda och 19-åriga Sofia. Alla tre är i Spanien. Och deras resande och arbetande, hur har det då varit? Martin berättar att det på grund av covid först var mycket svårt att resa och ta sig över gränser.
Och jag kommer ihåg att jag började jobba väldigt mycket i Spanien och Frankrike. Och en positiv aspekt på den tiden, det var att det var inte så många som reste, så man fick väldigt villiga lägenheter. Så jag jobbade på Rivieran mitt under högsäsong i juli. Och det är inte möjligt nu längre. Det är väldigt dyrt. Men på den tiden jobbade jag mycket i Europa. Så jag kommer ihåg att jag jobbade från Polen mycket. För att där frågades det aldrig om en massa covid-vaccin och stämplar och allt vad man nu behövde på den tiden för att gå ut och äta.
Nu för tiden åker Martin i princip vart som helst i världen, berättar han. Men priset påverkar ju, påpekar han.
Så jag försöker hitta det förmånligaste jag kan. För egentligen det enda som jag behöver är en säng, en dusch, ett litet bord där jag kan bygga upp mitt eget lilla kontor nu när jag sätter ofta en papperskorg upp och ner på ett bord med laptopen på och mitt lilla keyboard. Men man är aldrig riktigt säker på när man hyr någonting att där kommer att finnas en bekväm stol, ett bord, att det kommer att vara tyst. Så det är väldigt ansträngande att bara se till att allting ska fungera när man jobbar.
Och så här beskriver Fredrik sitt 15 kvadratmeters boende i Thailand lite mer och sitt resande.
Vi har en aircondition här. Jag trivs bra att jobba här. Och så där. Stora gardiner som jag kan dra för. Så jag får vara i fred när jag jobbar. Ja, jag har varit lite överallt. Flertalet länder i Europa och Asien. Laos, Vietnam, Kambodja, Malaysia och Thailand. Ja. Åtminstone 2 månader på samma ställe. Flyttar man på sig för mycket, hoppar runt och sådär, då tappar man rutiner och man tappar arbetsmoral och sådär. Jag gäller för mig i alla fall.
Ja, Fredrik betonar rutinernas betydelse. Och också det han säger att det är nidbilder av livet som digital nomad.
Och den här nidbilden av att man sitter på någon strand med sin laptop och sådär. I praktisk sammanhang så fungerar det ju inte att sitta med laptopen på stranden, för man ser ju inte skärmen. Liksom bara i solskenet och sådär, det funkar ju liksom inte, utan det är en nidbild, skulle jag vilja påstå.
Också Helena, Hedda och Sofia väljer att vara längre på ett ställe. Och själva övergången till att bli digitala nomader gjorde de i början stegvis. Det är dessutom i sitt ursprungsland, Sverige.
Då började vi med att vi åkte till en plats på östkusten där det finns en svensk-finsk skola faktiskt. Så det var väldigt roligt och där började då min yngsta dotter, Saga Sofia då. Hon kallar sig för Sofia nu för tiden eftersom det är ett mer internationellt namn. Det kan också hända. I alla fall, där började hon i skola och hon var 11 år då. Och det vi gjorde var att vi provade på olika typer av boenden. Så vi bodde inte bara i ett hus och på samma ställe, utan vi testade olika hustyper och liksom provade att bo på beachen, provade att bo lite mer modernt nära shoppingcenter, provade att bo centralt inne i stan. Så redan där började vi bygga upp liksom det här flexibla livet kan man säga. Mm.
Ja, när vi började vår resa, då hade vi en dröm om att bara egentligen bo utomlands. Du hade ju hört talas om digitala nomader, men det var inte som att vi visste egentligen att det var vad vi skulle bli. Och sen så bara så här, ville vi resa mer?
Ja, men alltså jag hade nog en sån vision. Det fanns också personer som var ute långt före mig då och var digitala nomader och kvinnor i min ålder. Så att det naturligtvis var ju inspirerande att se. Jag tog ju liksom inspiration därifrån.
Så nu vågar Helena med Hedda och Sofia kasta loss. För det visar sig också att både Hedda, som i det här skedet är gymnasieelev, och 11-åriga Sofia kan göra sin skolgång på distans. Så hemmet säljs och de gör sig av med en stor del av sina ägodelar.
Både gav vi bort, skänkte bort och en del saker behövde kastas. Folk frågar om det här med saker. Alltså vi har aldrig tänkt på de där sakerna igen. Det är ingenting man minns eller saknar.
Och så bär det av söderut med Spaniens östkust som mål.
Det var en spännande och fantastisk resa genom Europa som vi gjorde. I Frankrike, vi hamnade på så mycket väldigt vackra platser direkt.
Estatua La Bella Lola. Monumento homenaje a los músicos. Monumento hombre del mar.
Men i alla fall när vi sen kom ner till Torre Vecchia jämfört med alla andra platser så tyckte vi nog från början det här var inte den vackraste platsen om man säger så. Men vi upptäckte ju fina platser där och väldigt bra människor och ett väldigt bra nätverk fanns det där. Det var enkelt att hyra på lång sikt. Alltså ett väldigt fint mottagande. Och vi åkte ner i september och bara var nere där första november månaden och tänkte herregud vad ljust där, vi kan gå ner till stranden efter skolan. Det var ju fantastiskt liksom.
Alltså vi behövde en trygg plats som kändes väldigt hemma. Det var liksom lite som Sverige i Spanien liksom, att börja på.
Efter det hade för Helena, Hedda och Sofia utvecklats platser som de kallar för sina huvudbaser. Alltså ställen som de återkommer till ofta med ungefär 3 månaders mellanrum. Därtill har de ögonen öppna inför nya så kallade baser. Så själva miljön som just våra digitala nomader söker sig till, hurdan kan den vara? Fredrik i Thailand.
Sitter här vid havskanten och har sett solen gå ner. Så det är väl kanske dags att börja tänka på hemfärden och sådär. Nu börjar ju Europa ha vaknat upp så att det går att ha lite möten och sådär.
Det är palmer och det är en strand här nedanför då. Sån där klassisk paradisstrand eller vad man ska kalla den för, med gungor och grejer ute i vattnet. Och första nätterna när jag kom till Thailand så hade jag en jättestor spindel på magen när jag vaknade. Till exempel så där. Och jag hade en ödla som sprang tvärs över tangentbordet när jag försökte jobba. Och det var så där liksom väldigt, väldigt konstigt första dagarna. Väldigt svårt att få någon fokus på det jag faktiskt skulle göra. Istället för att titta på allting annat som var nytt och spännande och sådär. Och nu är jag ju i djungeln liksom sådär så att det är mycket djur. Jag har ju alltid liksom tyckt om djur och haft hand om djur och ja, levt i skogen och sådär. Så att jag vill ut lite grann på sidan om.
Helena, Hedda och Sofia har just nu 2 baser i Spanien och 1 i Italien. De är här på den ena av sina Spanienbaser, Playa de Bologna i sydvästra Spanien.
Om vi tittar ut genom fönstret så ser vi ända bort till Afrika. Utanför så svajar det lite palmer och det är en katt som sitter och tittar på oss. Det är mycket djurliv här. Kossorna går fria. Hästarna går ju fria så här års också.
Yeah. Every day you don't need any exercise.
Exactly. I was thinking that.
Det händer att de hjälper en hästägare att försöka hitta de fritt strövande hästarna för att kolla att allt står väl till med dem.
Och vi är i en dal vid en beach och runt omkring oss har vi höga berg. Mm. Det är väldigt grönt här just nu. Och du har stora skogar utav pinjeskogar då, där vi promenerar varje dag. Så vi är alltid ute och promenerar på beachen eller också så promenerar man i skogen också. Det är som en del utav vår rutin när vi bor just här. Men vi älskar ju att skapa de här kontrasterna.
Alltså man lär känna sig själv genom att pröva på att bo på olika platser. Så idag till exempel letar jag efter kanske andra saker som vi var i Monaco för inte så länge sedan. Och det skulle jag, eller kanske inte just Monaco, men det är en väldigt speciell plats. Men jag vill ha mer av stad i mitt liv nu. För vi har levt mycket på lugnare platser som vi har behövt. Men nu vill jag också ha mer stad i mitt liv.
I likhet med svensken, norrlänningen Fredrik, som vi är i kontakt med i Thailand, har också ålänningen Martin många gånger rört sig i Asien, som i Thailand.
Ja, i Thailand har jag varit på allt från Bangkok, en storstad, till alla de här små öarna. Med min laptop i hand och jobba på på eftermiddagen och kvällen blir det ju där på grund av tidsskillnaden. Men då har man haft hela dagen på sig att vara på stranden, göra vad som helst i princip. Så visst får man uppleva en massa grejer. Thailand har väl blivit ett sånt ställe där allting helt bara fungerar och man träffar andra digitala nomader. Och jag vet, nu har jag inte varit runt hela Vietnam, men just i Da Nang som är en ganska stor stad som ligger vid kusten mitt i Vietnam, där var det väldigt många människor från hela världen som var där och jobbade. Vissa digitala nomader som mig och andra som bara drev affärsverksamhet. Sen var jag i Las Palmas på Kanarieöarna ett tag och där var det lite samma sak också. Jag tror de har satsat väldigt mycket på digitala nomader just i och med att de inte kanske har samma turistnäring som de var vana med över covid, så de fick prova med nya grejer. Det är ju mycket coworking-platser som de lägger upp, som jag förvisso inte har besökt. Jag sitter i väldigt många möten, eller sitter på telefon väldigt mycket, så det enda jag egentligen behöver är tystnad. Men sen är det ju mycket grupper på Facebook där det anordnas aktiviteter över helgen, bara träffar, gå ut och äta eller vad det nu kan vara. Jag försöker hålla mig lite i form genom att springa och gå i gym, på trekking, klättra i berg, dyka, bara snorkeldyka än så länge.
Som Martin arbetar inte heller Fredrik på coworking-ställen, alltså gemensamma offentliga arbetsutrymmen. Men Fredrik upplever att det är väldigt bra för nätverkande att hitta likasinnade på. Början av en vanlig arbetsdag i Thailand beskriver Fredrik så här.
Jag kliver upp på morgon mellan 6 och 8, gör några yogaövningar och sen läser jag en timme med olika typer av romaner. Sådär. Självbiografier är väl kanske den tunga delen i mitt läsande. Och sen 3 dagar i veckan går jag till gymmet och försöker där då. Sen sätter jag igång och jobbar om jag har någonting som inte innefattar ett möte så att säga. Det mest som man liksom reagerar på, det är alla de här människomötena. Man träffar så väldigt många människor i olika situationer och många som jobbar online också liksom. I alla åldrar och sådär, det är inte bara ynglingar va? Utan det är alla åldrar. Allt från lärare som lär ut språk till exempel online till programmerare som jag själv. Och...
Så här långt har vi alltså fått veta att min fördom om att alla digitala nomader är unga inte stämmer. Och inte verkar de ju sitta på stranden heller med sina laptops. Tvärtemot kan de arbeta disciplinerat till och med bakom fördragna gardiner. Och inte verkar alla digitala nomader vara enbart IT-anställda. För vår tjejfamilj i Spanien ser både utbildning och inkomstkällor ganska annorlunda ut. I sidan om det företag som mamma Helena och äldre dottern Hedda arbetar med, studerar Hedda också. Hon har en kandidatexamen i sociologi och nu fortsätter hon med att läsa idéhistoria. Hon ger också lektioner i engelska till några kvinnor i byn som driver ett hostel och skulle vilja kunna prata med sina kunder.
How do I get to the gym? How?
Como?
Como puedo llegar a la zona?
Do I get to? Llego.
Claro.
Es una palabra, Edmond. Sí, a veces, sí.
Och både Hedda och yngre syster Sofia har arbetat på café. Här hör vi dem fira kväll på en av traktens restauranger som Sofia brukar jobba extra på.
Ja. Men det är verkligen en skillnad att umgås med människor som förstår alltså ens tankesätt och så. För lider det allting som vi typ pratar om var ju liksom att vi agree with each other.
Hela familjen jobbar också med att göra vad de kallar house sitting.
Det vill säga att vi åker och hjälper andra människor som vill åka iväg på sina äventyr. Och då tar vi hand om deras hus och deras djur. Så att det här har gjort att vi har fått ett nätverk också utav fantastiska vänner. Och det här är i Frankrike och det är i England. Vi har en förfrågan från Karibien till exempel nu. Så vi funderar på det till hösten. Och här är det verkligen den här delningsekonomin. Att vi ger dem ett värde. Att de kan tryggt åka iväg. Och vi tycker det är fantastiskt att få ta del av deras oftast jättefina hus. Och deras jättegoda mysiga djur också. Man kan säga att i genomsnitt så kanske vi gör det här 2 gånger per år. Ni åker iväg och gör det själva. Det är inte som att vi alltid är tillsammans heller, ska vi ju säga.
Hedda nämnde Monaco. Eller Monaco här tidigare. Det var just på grund av en house sit som de kunde bo i Monaco i 3 månader. Idén till hela verksamheten med house sitting kom sig av att yngre syster Sofia har djur som sin passion. Hon har bland annat varit med och fött upp hästar och hon har utbildat sig till hundpsykolog. Vilket på det här sättet går bra att kombinera med intresset att förflytta sig mellan olika platser och länder.
Där vi literally reser och bor flera månader gratis i länder. Och det beror ju bara på att vi har skapat det nätverket. Så där är ju liksom värdet, nätverket med de här människorna som behöver hjälp.
De sa, vi betalar er biljett, kom hit. Vi betalar vår resa därifrån. Ni bor gratis här hos oss. Det här är det vi förväntar oss utav er. Och det är roligt med Sofia tycker jag att hon tar ju för sig väldigt mycket av alla möjligheter som finns på olika platser. Så att när vi är i Bergsbyn, hon har utvecklat sitt eget lilla företag kring just det med hundar. Så just i Bergsbyn, de älskar ju när Sofia är där. För det gör ju att de kan åka iväg. Så hon har det som business att hon hjälper dem och både tränar hundarna lite men också sköter om hunden om de vill åka bort några dagar. Så då tar hon ju betalt för det. Då är det inte som en house sit.
But you do like the same round every day, like you check all the same places, yeah.
If I saw them, or
yeah, unless you know.
Men hur påverkar det här livet på olika ställen de personliga relationerna?
För barn är viktigt att ha rötter och att Sofia känner ju att hon är uppvuxen på de här platserna. Därför att hon har ju sina vänner här. Hon kom hit när hon var 12 så att hon har ju barndomsvänner. Sen ovanpå det så har hon ju kvar sina gamla vänner från Sverige. En del av dem. Hon har kvar vänner från skolan som hon hade här i Spanien. Som hon kommer och hälsa på och som hon åker och hälsa på. Och sen har ju hon nu idag ett internationellt nätverk. Utav väldigt många vänner från hela världen. Så att när man gör på det här sättet, man får ju inte mindre vänner. Man får många fler.
Ja, jag har väldigt många kontakter. Så liksom när vi kommer till en bas, då är vi verkligen där och är med de personerna. För att annars blir det för mycket att ha kontakt hela tiden. Du vet, över sociala medier så finns det en kultur att man ska ha kontakt hela tiden. Det kan inte vi ha, för då skulle jag ha kontakt med så här 100 personer per dag. Mm. Och sen så har ju en av mina bästa vänner är också digital nomad. Då kan man resa tillsammans och vissa av mina vänner är lika flexibla som jag är. Så om jag säger bara, ja, men vill du åka till Rom liksom om en månad? Ja, ah, okej, vi gör det. Och likadant med kärleksrelationer också. Alltså, när jag letar efter en partner vill ju jag ha någon med samma värderingar och som tycker lika mycket om att resa som jag gör. Mm. Så det är någonting som man naturligt letar efter i varandra. Både vänner och kärleksrelationer. Och,
Hedda har ju varit väldigt mycket en nyckel för att hon pratar så bra spanska. Det måste jag säga i början. Hon var ju den som kunde spanska bäst från början. Och det har ju gjort att vi har fått djupa kontakter på våra platser. Att vi faktiskt idag, jag umgås ju mer med spanjorer och har internationella vänner. Mer än jag trodde kanske att jag skulle
Vi är ju del av en större digital nomad-community. Många av våra vänner lever också som vi gör. Och är från hela världen.
Mm. Jag skulle säga att vi har en mix av det här. För vi har ju verkligen vänner som bor i byarna. Och har djupa rötter där. Mm. Och då blir det som att vi får vara en del av de här rötterna.
Fredrik, han verkar inte ha några tankar på en nära relation nu.
Nej, jag vill kunna fatta snabba beslut utan att behöva förhandla eller kliva någon på tårna. Eller, och ingå i ett förhållande är inte min grej just nu.
Martin är som sagt frånskild. Nu för tiden har han hand om sina tonåriga barn varannan månad hemma på Åland. Men
ett tag blev jag så trött på att resa så att jag hyrde en lägenhet i Budapest i 7 månader i Ungern. Och var där, bodde där kan man säga, hyrde en möblerad lägenhet.
Och så reste du hem varannan månad?
På den tiden reste jag inte hemmen, men sen ringde min före detta fru och sa nu får du hjälpa mig med barnen. Och då löste jag det som så att jag skaffade en lägenhet på Åland. Där jag bor i princip varannan månad nu. Och när jag inte är där som sagt så är jag ute och reser.
Men om det blir någon krissituation med barnen eller så?
Jag är alltid redo att åka hem med väldigt kort varsel. Delvis på grund av barnen och delvis på grund av jobbet. För jag vet ju aldrig när jag kan behövas tillbaka på kontoret. Det har hänt att de har krävt att jag ska komma tillbaka till kontoret för någon dags konferens eller möten. Men det, jag har alltid haft någon vecka på mig att arrangera sånt. Så det har aldrig varit en riktig krissituation.
Om jag är rädd för någonting så är det väl det här. Liksom, att, man ska bli sjuk eller råka illa ut på något sätt.
Och kan du känna dig ensam?
Ja, naturligtvis. Och det är ju liksom, det är inte alltid man får, när man möter nya kulturer och sådär, så är det ju inte alltid att de förstår, även om de är väldigt vänliga och snälla och sådär, så är det inte alltid att man förstår varandra liksom sådär. Men nu är jag lite grann av en ensamvarg, så jag trivs ganska bra med att vara bara med mig själv och sådär. Men jag vet att andra har vittnat om att det kan vara ensamt ibland, ja.
Ja. Livet som digital nomad är inte alltid problemfritt.
Igår demonstrerade tusentals människor mot massturismen på de baleariska öarna i Spanien. I fjol besökte över 14 miljoner turister öarna. Marcela Novo som bor på huvudön Mallorca säger att turismen lett till höga lägenhetshyror.
El tema de la vivienda en Mallorca ya es insostenible. No podemos vivir con los alquileres a los precios que están.
Lokala invånare och arbetare drivs bort från ön med hyror på upp till 1100 euro för en 35-40 kvadratmeter stor lägenhet, sa Novo. Mallorca har länge varit ett populärt resmål för finländare.
I Spanien till exempel så det har varit inslag om hur den fasta befolkningen har varit ledsen för att de som bor på hyra tvingas flytta för att det är så många som kan betala bättre som tar bostäderna. Har du stött på sådana problem?
Det är väldigt mycket sånt. Jag har hört att i Mexico City är man nu arg över att så många amerikaner kommer till Mexiko och jobbar därifrån och driver upp priserna förstås. Men det här gäller ju inte bara digitala nomader utan det är väl mer ett problem med massturismen och Airbnb överlag. Min upplevelse är den att digitala nomader ofta är väldigt välkomna. Därför att det är ofta ganska skötsamt folk som bidrar till den lokala ekonomin.
På vägen till flygfältet hämtar vi Martins lilla packning från en förvaringsbox på järnvägsstationen i Böle. Martin berättar.
Ibland reser jag utan något direkt mål, utan jag reser dit där jag hittar något billigt ställe att bo på och billiga flygbiljetter. I oktober åkte jag till Spanien en vecka, men blev bara en vecka för jag hittade en billig biljett till Toulouse i Frankrike och billig Airbnb. Och då blev det Toulouse en vecka och därpå följande vecka blev det Marseille, därför att jag hittade en billig lägenhet där.
Men miljöpåverkan då? Vad säger våra digitala nomader om det?
Det här med att vi då också gör slow travel, det gör ju att vi reser mellan platserna. Men det sker ju inte så många gånger per år. Det är klart att vi åker på utflykter, men jag slipper ju det här dagliga att jag ska hålla på och sitta och köra bilen till Stockholm och så vidare. Alltså mitt klimatavtryck i mitt gamla liv var mycket högre än klimatavtrycket idag som digital nomad. I år har vi rest, flygit 3 gånger. Vi började med egen bil och det var en bensinbil. Men sen gjorde vi oss av med den. Därför att idag hyr vi då långtidshyrbilar som då är hybrider eller då elbilar. Och vi samåker jättemycket. Här i byn har vi en lånebil också till och med. Alltså, spanjorerna är väldigt... Människor är generösa.
Jag har inte fått flygskam hittills. Om jag får flygskam får jag nog fundera på en annan livsstil. Jag har alltid rest väldigt mycket. Jag har aldrig riktigt tänkt på det. Men det är klart, om man kan åka tåg istället för flyg så sparar det väl på miljön.
Hur många gånger flyger du per år, tänker du dig?
Oj... Ja, jag skulle säga kanske 10 gånger. 10 eller 11 gånger tror jag det varit. 11 gånger tror jag har flygat.
Tänker du på flygandet i ett ekologiskt perspektiv?
Ja, alltså, vad ska man säga? Flygande är ju en miljöbelastning. Och det går ju liksom inte att komma från det. Men som nu, om jag skulle flyga till Kambodja nu till exempel, det vore ju helt förkastligt. Utan vi delar på en minibuss och ett gäng som far samtidigt. Och det är billigare att åka buss. Liksom sådär, va? Så att, det blir Kambodja nu då.
Ja, nu är vi ju här på gränsen då mellan Thailand och Kambodja. Och har precis varit in och fått våra stämplar och betalat lite grann för en snabbare väg och sådär. Så att jag är tillbaka i Thailand igen och vi ska sätta oss i bilen här nu och åka tillbaka till Koh Chang.
Nu kommer vi fram till den här frågan om varför Helena, Hedda, Fredrik och Martin vill leva som digitala nomader. Först ute Martin. Och han har som sagt 2 barn på Åland som han tar hand om varannan månad. Så här berättar han om hur han har det de veckor han inte tar hand om barnen.
När jag inte tar hand om dem är det väldigt tyst i min lägenhet. Vi är som sagt frånskilda. Och jag tänkte lika gärna som jag sitter här för mig själv och jobbar så kan jag sitta i ett annat land, ett nytt land och upptäcka världen på det sättet.
Att leva det här livet handlar väldigt mycket om en inre utvecklingsresa. Väldigt mycket om att släppa taget om 9-5 och normer som har hållit den tillbaka. Och
att man sitter ju fast i de här måsten och klarar av livet. Jag hade ju väldigt mycket stress i mig när vi åkte ner. Och jag hade högt blodtryck och alla såna här saker som jag inte har idag. Och jag ville också upptäcka världen. Och också få möjligheten att vara på platser där det fanns ett bättre klimat också helt enkelt. Det är ju ändå 5 månader som är ganska jobbiga. Det fanns, och du hade ju mycket stress också. Vi såg ju det. Så att det här har också varit en resa där vi verkligen har fått sätta välmående i centrum. Det får komma först att vi ska må bra.
Och Fredrik, varför väljer han att leva som en digital nomad?
Ja, jag är ju en frihetstörstande arbetsnarkoman. Jag tröttnade helt enkelt på att vara anställd och mycket runt arbetsmiljö och anpassa sig till situationer som andra har satt upp och så där. Som alla är nog överens om att det är friheten vi är ute efter och välja själv.
Hur tänker du dig att samhällena kommer att se ut i framtiden om det blir allt fler och fler digitala nomader?
Så småningom kommer väl kontoren att ändras i form så att man kanske bokar ett skrivbord på ett kontor 2-3 dagar i veckan. Så det är inte ett permanent skrivbord där man kan lägga sina bilder på sina barn.
Som vi ser det så är ju vi väldigt passionerade av den livsstilen som vi har lyckats skapa för oss själva. För vi ser att vi är bara ett exempel av ett större paradigmskifte. Ett samhällsskifte som sker just nu. Det är ju inte att säga att platsberoende arbeten kommer helt att försvinna. Alltså, jag tror att det finns ett missförstånd att digital nomader eller liksom ett flexibelt liv.
Att det är antingen eller.
Ja, precis. Mm. Och att, särskilt att det bara handlar om att resa. Och det är en del av liksom en globalisering av livet. Men alltså, om det är någonting vi gör så är vi väldigt lokala.
Mm.
Vi har väldigt stort fokus på att skapa rötter på platser och bygga upp de platserna som vi kommer till snarare än att liksom förstöra dem och som mycket turism kan göra.
Jag ska bara försöka ladda telefonen lite för jag stiger ombord på planet. Eller kanske går att ladda på flygplanet. Den värsta mardrömmen är att man anländer i ett helt nytt land som till exempel Sydkorea och batterierna är slut. Och man inte kan ta sig fram och inte hitta till bostaden och inte komma in till bostaden och inte kunna logga in till jobbet. Skulle jag ha gjort det kanske jag skulle ha slutat jobba som digital nomad för länge sedan. Då var vi här på flygplatsen. Då ska vi se. Seoul 17. Där var det. På tid. Inga problem.
Vilken känsla ger det dig att du aldrig riktigt vet var du kommer att vara i världen?
Det är nog en känsla av frihet.
Men då får jag önska dig en lycklig resa.
Ja, tack.
Det här var dokumenterat med de digitala nomaderna, Stockholmsfödda Helena Lemetti, med dotter Nebba Ståhl, norrlänningen Fredrik och ålänningen Martin. Och Martin, kom han bra fram till Söul? Hittar han sitt boende?
Då har man hittat lägenheten på en bakgård förstås. Ett kök, sovrum och ett skrivbord. Perfekt. Allt jag behöver.
Ljuddesignen var Jyrki Häyrinens. Dramaturg Are Nikkinen. Producent Sandra Wikstrand. Och det här var ett program av mig, Mi Vegelius.